När Jesus hade utvalt sina lärjungar så skickade han ut dem på pryotjänst. De skulle få bekanta sig med vad det vill säga att sprida evangelium över jorden. Vi läser i Matteus 10:e kapitel. Jag börjar i 5:e versen. Dessa 12 sände Jesus ut och han befallde dem: gå inte in på hedningarnas område eller in i någon samaritisk stad. Gå istället till de förlorade fåren av Israels hus. Och där ni går fram ska ni predika: himmelriket är nu här. Bota sjuka, uppväck döda, gör spetälska rena och driv ut onda andar. Det ni har fått som gåva, ge det som gåva. Skaffa er inte guld, silver eller koppar i era bälten, inte lädersäck för resan, inte 2 livklädnader, inte sandaler eller stav, ty arbetaren är värd sin mat. Ja, de skulle alltså gå ut som de gick och stod. De skulle inte ens ha en stav med sig. Och det kan ju låta lite underligt, men det är säkert en symbol för att när vi är tomhänta på det jordiska så har vi desto mer ifrån Gud själv. Uppväck döda, driv ut onda andar, bota sjuka. Detta fanns som en uppgift, och Jesus ger dem alltså en auktoritet, en tillsägelse att så att säga överträda biologins lagar, om man vill säga det så. Gå inte in i till hedningarna och inte in i någon samaritisk by. Varför säger Jesus så? Jo, därför att Israel skulle först visa evangelium ifrån sig innan det skulle gå till hedningarna. Den påsken när Jesus blir korsfäst så kommer det 2 greker och säger till lärjungarna: vi vill se Jesus. Och Jesus säger att stunden är nu kommen, då människosonen ska ge sitt liv och vetekornet ska falla i marken och dö. Nu drar fadern hedningar till Kristus. Nu börjar så att säga en annan period. Men ännu så länge så är det Israel enbart som gäller. De förlorade fåren av Israels hus. Ett uttryck som är hämtat ifrån Hesekiels 34:e kapitel. När de nu går ut tomhänta så ger Jesus en varning, eller en maning kan vi säga. Jag börjar läsa i 16:e versen i 10:e kapitlet. Se, jag sänder ut er som får mitt ibland vargar. Var därför listiga som ormar och oskyldiga som duvor. Akta er för människorna. De ska utlämna er åt domstolar och i sina synagogor ska de gissla er. Och ni kommer att föras inför landshövdingar och kungar för min skull, för att vittna inför dem och hedningarna. Men när man utlämnar er så bekymra er inte för hur ni ska tala eller vad ni ska säga. Det kommer att ges åt er i den stunden. Och då är det inte ni som talar, utan er faders ande kommer att tala genom er. Det här är ju alltså en instruktion för predikanter: akta er för människorna. Och det kan ju låta märkligt, men evangelium, det glada budskapet, inte minst när det åtföljs av att man uppväcker döda och driver ut onda andar. Då kommer de svåra reaktionerna. Och Jesus ger dem denna maning därför att han vet att det gäller inte bara honom utan det gäller också hans lärjungar. Johannes 15 kapitel och verserna 18-20. Om världen hatar er ska ni veta att den har hatat mig innan den har hatat er. Om ni vore av världen skulle världen älska er som sina egna. Men ni är inte av världen, utan jag har utvalt er och tagit er ut ur världen. Därför hatar världen er. Kom ihåg vad jag har sagt. Tjänaren är inte för mer än sin herre. Har de förföljt mig skall de också förfölja er. Vi hoppar ner till 24 versen. Om jag inte bland dem hade gjort sådana gärningar som ingen annan har gjort, så skulle de inte ha synd. Men nu har de sett dem och har hatat både mig och min fader. Så skulle det ord uppfyllas som står skrivet i deras lag. De har hatat mig utan anledning. Är nu det här bara en sorts biverkan som man får acceptera? Hur tänker den gode och allsmäktige guden när han ställer oss inför de här perspektiven? Tidigt i kyrkans historia så uppträdde det så kallade kyrkofäder, alltså förkunnare med speciell auktoritet. Och en av dessa hette Tertullianus. Han var advokat, jurist. Och han var verksam runt år 200 ungefär. Man vet inte riktigt när han föddes eller när han dog, men det var då han var på gång. Och han präglade en sats som sen har följt kyrkan genom år, nämligen att martyrernas blod är kyrkans bästa utsäde. Därför att när kyrkan blir förföljd så växer den. Och i kristna massmedier, tidningar och annat så konstateras det här ofta med ett, ska vi säga, nästan med ett utropstecken. Att trots att församlingen är förföljd så växer den. Det kanske är så att tack vare det blir ju en viss utmaning för var och en av oss. Är det här någonting som jag vill be om kraft att uthärda? Eller ska jag lägga ner det här projektet? Men märkligt nog, i vårt land krymper församlingen därför att den är inte förföljd utan den är föraktad. Och den som är föraktad är ingenting. Och varför ska man gå dit där det är ingenting? Om man förföljer så har man ändå sagt de är farliga. De här vill vi inte ha. De måste vi försvara oss emot. Då är man plötsligt något. Och vi är kanske kallade att segra på samma sätt som Jesus segrade. Hur segrade han? Han gav sitt liv. Och om vi tittar i Romarbrevets åttonde kapitel, 35-37, så skriver Paulus så här: vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest, förföljelse eller hunger, nakenhet, fara eller svärd? Det står ju skrivet: för din skull dödas vi hela dagen, vi räknas som slaktfår. Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. Paulus skriver inte: trots allt detta vinner vi en härlig seger, utan i allt detta. Och då är det alltså så att de som förföljer Guds församling drar en dom över sig. Gud vill gärna frälsa människor, men över de andemakter, de andligheter som driver fram förföljelsen, faller den dom. Och det sägs ju också att synden som bor i mig, som Paulus talar mycket om, den dog med Kristus på korset. Han gav sitt liv. Vi förflyttar oss till Uppenbarelseboken 12. Jag läser verserna 10 och 11. Och jag hörde en stark röst i himlen säga: nu har frälsningen och makten och riket blivit vår Guds och väldet hans smordes. Ty våra bröders åklagare har blivit nedkastad, han som dag och natt anklagade dem inför vår Gud. De övervann honom genom lammets blod och genom sitt vittnesbörds ord. De älskade inte sitt liv så högt att de drog sig undan döden. De övervann honom. Ja. Hur då? Jo, genom lammets blod. Det som ställer fram oss inför Gud som rättfärdiga i Kristus. Och när de alltså sedan bekände sin tro och verkade i den, så blev de också hotade till livet. De älskade inte sitt liv så högt att de drog sig undan döden. Alltså finns det en seger. Och vi ser hur våra medsyskon lite varstans i världen står i den kampen på ett annat sätt än vad vi gör just nu. Men det kan ju ändra på sig snabbt nog. Vi ska läsa Lukas 12:e kapitel, vers 49-51. Där säger Jesus så här: jag har kommit för att tända en eld på jorden, och hur gärna ville jag inte att den redan vore tänd. Men jag har ett dop som jag måste genomgå, och hur våndas jag inte tills det är fullbordat. menar ni att jag har kommit med fred till jorden? Nej, säger jag er, inte fred utan splittring. Jesus gav sitt liv i kärlek. Men hans känsla var inte om jag får uttrycka det så, gulliga kärleken. Utan det han kände var ångest. Och ibland är det så att när vi verkligen ska ge av oss själva, när vi ställs inför möjligheten till en stor seger, så kanske vi inte känner så mycket av att det är kärlek på gång. Utan vi kanske säger som Jesus, att jag har ett dop som jag måste genomgå, och hur våndas jag inte innan det har hänt. I Hebreerbrevet finns det en intressant kommentar till Jesu lidande. 5 kapitlet, 7-10 verserna ska vi läsa. Medan han, Jesus alltså, levde här i köttet, ropade han högt under tårar när han bad och åkallade den som kunde rädda honom från döden. Och han blev bönhörd och tagen ur sin ångest. Fastän han var son lärde han sig lydnad genom sitt lidande. Och när han hade fullkomnats blev han upphovet till evig frälsning för alla som lyder honom. Och han blev av Gud kallad överste präst, en sådan präst som Melkisedek. Fastän han var son lärde han sig lydnad genom sitt lidande. Han som alltid hade varit lydig, han behövde lära sig lydnad. Och när han hade gjort det så skriver Hebreerbrevets författare att han hade fullkomnats genom sitt lidande. Och här ser vi att här öppnar sig också möjligheten till en väldig andeuppfyllelse. När han hade fullkomnats blev han upphovet till evig frälsning för alla som lyder honom. Vi ska sluta i Romarbrevet, i 6 kapitlet. Jag läser verserna 3 och 4. Eller vet ni inte att vi alla som har blivit döpta till Kristus Jesus har blivit döpta till hans död? Vi är alltså genom dopet till döden begravda med honom, för att också vi ska leva det nya livet, liksom Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet. Herre, vi tackar dig för din allmakt, din seger och din godhet. Och vi skulle gärna önska att du gav oss auktoriteten att bota de sjuka och uppväcka döda och driva ut onda andar. Och vi förstår att du kanske vill att vi ska lämna oförargligheten bakom oss och få träda in i något mycket större. Och att vi inte ska drivas av människofruktan utan av gudsfruktan. Att ditt liv ska vara verksamt i oss och genom oss. I allt vinner vi en härlig seger. Genom honom som har älskat oss. Jag ber att vi får lyssna nu till hur kristna har det lite varstans i världen. Och att vi ska se och förstå att många vinner stora segrar i det som ser ut som ett misslyckande och en förlust. Hjälp oss att vara med i deras segertåg, Herre. Ditt segertåg. Amen.
Lite fakta om Open Doors. Den organisationen är drygt 60 år. Det började med en ung holländare som på 50-talet lastade sin lilla folka med biblar och åkte bakom järnridån. Det heter Open Doors därför att han har sagt att det finns inga stängda dörrar. Man kan komma in precis överallt i världen om man bara inte har pretensioner på att man ska komma ut igen. Det är en stor internationell organisation nu som ser som sitt kanske viktigaste uppdrag att uppmana till bön och ge information om konkreta bönämnen och vad som händer. De jobbar mycket med anonyma kontakter av naturliga skäl, och det kanske är en anledning till att det inte blir någon större mått av människodyrkan i organisationen, och det är en av de saker jag tycker om dem för. De upphöjer inte människor. Möjligen har de oerhörd respekt och tillgivenhet och kärlek till sin grundare, broder Andreas. Men han är urgammal nu och jag tror att han tål det. Det verkar så. De arbetar ju då för att uppmuntra till bön, för att ge information, för att stödja framför allt de kristna som lider betryck, som inte har möjlighet att få biblar kanske, eller stora svårigheter. Försöker hjälpa dem med sund bibelundervisning. I vissa fall med nödhjälp, men det är inte huvudfokus. Det är helt samfundsoberoende. De kristna som behöver, de jobbar med alla samfund. Och deras erfarenhet, liksom många andra, är att när det är verklig fara, när det är verklig förföljelse, och då finner kristna varandra över alla gränser. Den här lappen som ni har fått, som heter World Watch List, den kommer en gång om året. Och listar de 50 länder där det är svårast att vara kristen, där det kostar mest att vara kristen. Den uppdateras ju varje år då och bygger på undersökningar som görs från 1 november till 31 oktober året innan. Så kommer listan i januari sen när den är bearbetad. Så den här listan bygger på uppgifter från 1 november 14 till sista oktober 15. Och i januari kommer nästa. Det bygger på mycket tillförlitlig forskning. Man intervjuar mängder och forskar på andra sätt också. Och man bygger på olika parametrar. Man har till exempel området om hur är det i privatlivet, hur är det för mig som privatperson att ha samvetsfrihet. En annan parameter i familjen, hur kan en kristen familj ha frihet att leva, och också hur kan enskilda kristna leva i sina familjer, hur mycket motstånd och förföljelse finns det generellt. Och sen är det samhället, byn kanske, eller det närmaste runt omkring. Hur mycket motstånd finns det där? Sen finns det en nationell nivå också. Vad säger lagstiftningen i landet? Hur mycket betryck, hur mycket press finns det från det hållet? Hur mycket tillåtelse har man att leva ut sin kristna tro? Hur stor frihet har kyrkorna är en annan sak man försöker undersöka som samfund. Och finns det förföljelse mellan? Det finns ju faktiskt numera i Ryssland, om man tänker den ortodoxa kyrkan som ju uppmuntras av Putin och andra frikyrkosamfund och så som trycks ner. Så det kan vara mellan kyrkor också. Även om det inte brukar vara några våldsamheter. Och så mäter man också graden av våld och alltså ren fysiskt våld. Och det kan ju gå genom alla de här områdena. Jag har siffror på alla de här 50 länderna. Det är inte förföljelse bara i dessa 50 länder, men det är de där det är värst. De här undersökningsresultaten som man får fram är tillförlitliga. De granskas av oberoende och även sekulära forskningsinstitut som ger dem högt betyg och säger att de är tillförlitliga. Och de här man får fram översätts då till en siffra. Där då Nordkorea, som är det värsta landet, det första landet på listan, hamnar på 92 eller någonting. Och det sista landet på den här listan hamnar på 53. Så det är bara för att få någon slags mått. Det är ju olika typ av förföljelse och betryck i olika länder. Siffran för våld är till exempel relativt låg i Nordkorea. Därför att där är lagstiftningen och betrycket är så hårt. Så att det kommer nästan aldrig till våld. Det gör det givetvis, men inte så mycket som man skulle kunna tänka med tanke på att de är överst på listan. Däremot är siffran för våld väldigt hög i Irak förstås, i Syrien, Nigeria, Pakistan. Till exempel. Nummer ett är alltså Nordkorea och det hade varit i 14 års tid. Det finns ett par stycken kyrkor i huvudstaden. De är rena skyltfönstren för diplomater som är på besök eller någonting sånt. Det finns en och annan. Men det är väldigt osäkert om de har en kristen tro, de som har order att gå dit och spela församling, så att säga. Detta är enligt Open Doors uppgifter. Har du någon invändning, Olof, eller har du något? Nej, du såg ut som du. Okej, okay, ja. Därnäst, nummer två och långt framåt, är det en rad muslimska länder. När broder Andreas började med den här verksamheten så var det kommunistländerna som han fokuserade på, som man fick fokusera på då. Nu är det de muslimska länderna. 35 av dessa 50 på listan har islamisk våld, islamisk extremism som första och huvudsakliga och ibland ofta enda drivkraften till förföljelse. Och ytterligare 6-7 stycken har den som en av flera orsaker. Sen finns det några, särskilt mot slutet av listan, alltså med något lindrigare situation, som har där det handlar om hinduism som håller nu på att växa till sig och med någon sorts väckelse går emot kristna, till exempel Indien. Indien har hamnat ganska högt på listan nu. Och så finns det även buddhistiska länder och ett par stycken där det är kriminalitet, knarkmaffia, som utövar våld mot kristna församlingar som försöker hjälpa deras offer och gå emot dem i opinionen. Alla länder på denna listan finns i Asien och Afrika. utom två, och det är Mexiko och Colombia. Och där är det den här situationen då med knarkkarteller och kriminalitet som är problemet. Men muslimska förföljelsen är den klart mest omfattande. Mellanöstern och Nordafrika är i stort sett helt rensat på judar sedan några decennier tillbaka. Och nu håller det på, de länderna på att rensas från kristna. Det finns ett talesätt bland vissa muslimer som säger: först tar vi lördagsfolket, sen tar vi söndagsfolket. Det är vad som sker. Afrika söder om Sahara är någonting som kommer stort nu också. Om man ska se trender nu i hur det ändrar sig. Nigeria hamnar högt upp. Mycket våld mot kristna. Några kommunistländer finns kvar på listan faktiskt. Kina, Vietnam, Laos. Man brukar fråga ibland hur många dödas för sin tro varje år. Nu finns det en siffra för fjolåret som säger 7000. Det är en ökning från 2014 med några tusen. Sen är den siffran oerhört lågt satt. Det är sådana som är helt dokumenterade med namn, med verkligen direkt, för att man inte vill förneka. Men hur mäter man detta? Hur mäter man när Boko Haram går in i kristna byar i Nigeria och skövlar allting? Skövlar grödorna så att man svälter ihjäl? Hur mäter man när IS stormar in i Mosul, som man gjorde för ett par år sedan, och jagar bort alla kristna som inte vill förneka sin tro? De kanske inte dödas om de hinner fly, men de kanske inte hinner få med sig sina mediciner och dör ändå. Hur mäter man hur många som dör för sin tro? Och hur mäter man de pastorer kanske som har chans att fly från Syrien men väljer att stanna kvar i sina församlingar och sen dör i bombanfall? Det går inte att mäta. Det enda man kan se är att det ökar. Det ökar även med de väl dokumenterade fallen. Jag skulle kunna berätta om några stycken episoder som jag har läst om, som jag har fått genom Open Doors huvudsakligen, som har stannat kvar som minnesbilder, kan man säga. Nordkorea. Gudstjänst i Nordkorea, hur kan den se ut? Det kan helt enkelt vara i ett sånt där fruktansvärt arbetsläger där två stycken som vet om varandra, att de är kristna, står stilla, alldeles tysta en stund bredvid varandra, och båda vet att den andra ber. Det finns alltså regler för i Nordkorea, jag vet inte överallt kanske, men det finns där att man får inte lov att titta upp, man måste titta ner i marken, för då anses det på något sätt att man inte kan bedja. Man måste titta upp när man ber det. Ja. Men två kristna som står bredvid varandra och tittar ner, alldeles tysta. En sån gudstjänst. Dyrbar. Det kom ett foto ifrån Syrien. De hade fått en sändning biblar från Open Doors, och det kom ett foto som tack där det sitter en stor grupp unga människor och läser i Bibeln i ljuset från sina mobiltelefoner och ser glada ut. Och det ser ut som de sitter i en källare och gömmer sig. Det är ju inte säkert att de gömmer sig. Det kan ju också bara vara att det inte finns någon ström. Det är ju Syrien. Men det var en innerlig stämning över den bilden. En skolflicka i Iran, och föräldrarna sa till henne, har liksom förberett henne på vad som kan hända. Om du kommer hem från skolan en dag och vi inte är hemma, så ska du gå dit och dit till någon de känner då. Och där får du stanna, de vet om att du kanske kommer. Och där får du stanna tills vi kommer tillbaka. För det kan hända att polisen har tagit oss, men vi får be för varandra och lita på Gud. Ett läger i Nigeria, ett flyktingläger i Nigeria, med en där de har delat ut barnbiblar till barnen. Och där en flicka hade sagt då att tackade för den här bibeln och sagt att jag har varit så sorgsen sen de dödade mina föräldrar, och jag kan inte komma över det, men nu har jag fått den här boken och nu ska jag läsa, så jag kan nog få hjälp och förlåta. En annan sak som man tänker på ibland är hur de som inte klarar det, de som ställs inför detta och förnekar eller ja, och de inte klarar av det, hur mår de efteråt? Då läste jag en episod om en ung man i Indien som råkade ut för just detta. Han ställde sig inför detta, klarade inte av det utan förnekade Jesus, och sen mådde han så dåligt. Men han talade med Herren och verkligen kände att han blev förlåten och att det var helt bra. Det var en barmhärtig Gud. Men han sa, jag är inte starkare än så här. Så han rymde iväg till ett annat område där det var lugnare och där han hade släktingar. Han säger, jag accepterar, jag är ingen övermänniska, jag klarar inte av det, jag bor här istället. Men han hade fått frid och förlåtelse. Det finns förlåtelse för allting, och självklart, Gud vet att vi är stoft. Ja, den här listan har ni väl fått allihopa nu, den kan vara intressant. Sen finns det också några häften med lite fylligare information. De finns ute i kafferummet. Alla kan få månadstidningen gratis som Open Doors delar ut. De är alla som vill bedja. Jag har inte lagt fram någon lista där ni kan skriva på er, för jag tänker att det kommer så mycket i brevlådan som ibland åker rakt i papperskorgen. Det är bättre att man bestämmer sig för att den här vill jag ha, och så går man in på Open Doors på nätet och beställer den. Så det får ni göra om ni inte har den. Vi ska ha en liten bönestund nu. Jag tänkte vi börjar med Fader vår. Och då gör vi det på ett lite ovanligt sätt. Vi tar en bön i taget i Fader vår. Och stannar vid den. Och tänker på och ber för oss själva och tillsammans med kristna i världen. Med just den bönen. Så fyller jag ut lite. Och ni får gärna fylla i också om ni vill tills vi går över till nästa bön. Vår fader vår som är i himmelen. Var vår fader. Tack för att du är en fader. Att du inte är skrämmande. Förskräcklig Gud på det viset. Tack för att du är en fader. Var en fader för dem som behöver detta speciellt. Du som ser allt från din himmel och är med oss. Helgat var det ditt namn. Helgat var det ditt namn hos oss bortskämda barn i Sverige. Helgat var det ditt namn i områden där ditt ljus behövs extra tydligt. Tillkommer ditt rike, Herre. Låt det bli tydligt att ditt är riket, att du är konung. Att ditt rike som är upp och ner, att seger vinns på ett annat sätt än världen brukar anse. Tillkommer ditt rike ute i världen, Herre, bland dina förföljda barn. Ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden. En bön som du har bett, sagt till oss och bedja. Vi ber att du ska komma snart så att din vilja kan ske fullt ut här. Låt din vilja ske i deras liv som ställs inför jättesvåra, omöjliga val. Din ledning var tydlig. Vårt dagliga bröd giv oss idag. Herre, detta ber vi om. Inte för oss själva, men i första hand idag för dem som mister allt. För sin tros skull. Att de får vad de behöver också på det viset. Förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga är. Den bönen ber vi om hjälp och be av hjärtat för oss själva och för de som har mycket att förlåta. Hjälp våra förföljda med kristna. Hjälp dem att inte fastna i bitterhet utan se att du har gått före med att ge ditt liv och ge allt. Inled oss inte i frestelse. Utsätt oss inte för prövning. Vi ber om barmhärtighet. Att du styrker dina barn att de inte får mer prövningar än de klarar av. Vi ber om mognad och tillväxt i de svåra situationerna. Fräls oss från ondo. Herre, din frälsning kommer vi att få se fullt ut. Amen. Riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen.